När vi tittar ut över vår jord idag så är det ju ganska mycket förvirring. Och vad gjorde vi utan det profetiska ordet idag då? Det är ju som ett ljus som lyser i en dyster vildmark, va? Utan det profetiska ordet så skulle vi ju bli förvirrade själva. För jag menar, har vi sett maken till samhällsförfall de senaste 10 åren? Inget är som det har varit. Men om vi tittar på det profetiska ordet, då får vi förstånd och förstår vad det är frågan om. Vi vet att djävulen, han vet att hans tid är kort. Och han försöker sannoliken att bevisa det också, spinna på. Hela världen går mot sitt slut. Och han försöker att få med så många som möjligt på sin sida. Men vi ska se till genom böner och evangelisation att Jesus får en stor skörd, va? Det gör vi inte så mycket att springa ut runt omkring, kanske som att överlåta oss till den Herre som har den heliga ande som kan överbevisa människor om synd, dom och rättfärdighet. För det är ju det som sker vid stora väckelser, va? Då kommer anden så starkt så det blir en sån här överbevisning. Och då blir helgelsen lätt. Då omfamnar man varandra och erkänner att man kanske har gjort fel och så. Det måste nästan ha varit så det hände i den här Olivisterkyrkan, med de här 3 teologierna som till slut blev en ödmjukhet. Man kom på knäna och sen kan Gud börja göra sitt verk genom den heliga ande. Vi har ju väldigt svårt att kunna omfatta en allsmäktig Gud, eller hur? Bara tanken når ju inte så långt då, liksom allsmäktig. Det står så här i andra Mosebok 6:3. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. När det står Herren så står det ofta ihop med förbundsguden. JHWH, han som står i förbund med oss. Men i Nya testamentet så lär vi känna Herren som Jesus Kristus. Petrus hade ju ett samtal med Jesus på den där stranden, ni vet. Ett intimt samtal. Och han hade ju lite fel och gjort lite brister och så här. Och han var väl naken när Herren kom och han kastade sig i vattnet. Och han kände sig totalt överbevisad, tror jag, av Herrens närvaro. Och sen hade man ett litet samtal och sån. I Johannes 21:17 så står det så här, han är tvungen att erkänna till slut och då säger han: Herre, du vet allt. Och det där tycker jag är en bild på de gånger när Gud har talat till mig om saker och ting som han inte har tyckt att jag ska ha i mitt liv. Då säger han ungefär så här, det har hänt ett par gånger: det där vill jag du slutar med. Och det är ju en förunderlig kraft när Gud kommer med sina ord än när människor kommer och pekar fingret. Eller hur? För när Gud kommer, då kommer också en stark, stark överbevisning. Så du vill du. Herren verkar i min vilja så att hans goda vilja sker. Han kommer inte med lag och bokstäver då, utan han kommer med sitt eget ord. Och det överbevisar oss om att här är det bäst att lyda. Herre, du vet allt. Det var väl ungefär vad David bekände också sen, va? Han försökte att dölja sina synder för Gud så gott han kunde där. Men så kom profetian där bara: det är du. Och han kände sig genomlyst. Han visste att Gud visste. Då är det väl bäst att erkänna då. Han säger ju egentligen inga dömande ord här till Petrus, utan det räcker med hans blotta närvaro. Här sitter ju den uppståndne Kristus och det strålar ljus ifrån hans ansikte rakt på Petrus. Sen gör de upp där. Den heliga ande, andes kraft och så Petrus. Det står i Hebreerbrevet 4:12. Jag vill att vi ska förstå det här. Det är skillnad på lagen och det är skillnad på nåden. Det står i Hebreerbrevet 4:12 så här: Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är levande och verksamt. Vi läser ofta de här verserna som en dom, som en lag. att den där Gud, han är ju livsfarlig, honom kan man inte komma till. Men det är tvärtom, precis tvärtom. Det är skarpare än något tvegat svärd, det tränger igenom och skiljer ande, själ, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget är skapat dolt för honom, allt ligger naket och uppenbarat för hans ögon. Ja, han är allsmäktig, ja. Herre, du vet allt. Och inför honom måste vi stå till svars. Och då säger jag bara, halleluja, att vi får stå idag till svars inför honom. För vi lever i nådens tid. Vi lever i överbevisningens tid. Vi lever i andens överbevisande kraft och liv i våra liv. Vi träder inför hans ansikte och så kommer hans ansiktes ljus. Vad är det han säger Jakob när han brottas med Gud? Jag har sett Guds ansikte och ändå är jag vid liv. Ja, han har sett Guds ansikte precis som Petrus gjorde, va? Och så får vi nåd. Vi är inte värda liv egentligen, vi är värda döden, va? Men ändå får vi liv. Ja, det får vi ju tack vare Jesus, han har ju köpt oss. Och i apostlagärningar så ställs lag och nåd mot varandra. Så sitter överste prästerna och stora rådet och ska döma apostlarna. Ni har fel, säger de då. Alltså stora rådet och apostlarna. Och då står det en märklig sak här. Då svarade Petrus och apostlarna. Man måste lyda Gud mer än människor. Och ordet som används här handlar om att bli överbevisad till lydnad av en kung eller en härskare. Vad jag sa förut när Gud kom över mitt liv och pekade på en del saker. Det här vill jag du slutar med. Pang, så slutar du. Överbevisad till lydnad av en härskare, va? Ja, det sista ordet används här. Det är det som är kärlek också. Jag tog upp det förut. Det är det som är agape egentligen. Att underordna sig en kung. Man måste lyda Gud mer än människor. I gamla förbundet så fick du bokstaven att försöka lyda. I nya förbundet så hjälper oss Gud till att lyda. Vilken skillnad. Jag är A och O, säger Herren, Uppenbarelseboken 1:6. Han som är, var och som kommer, den allsmäktige. Här får du reda på att det är Jesus som är den allsmäktige. Och när han har sagt det här har jag aldrig sett förut från Kimorse. När han har sagt det, skrivs breven sen till församlingarna och till medlemmarna i församlingarna. Det är lätt att peka finger, eller hur? Men det är ju Gud som ska förvandla. Herrens eldsögon ser in i varje församling. Han ser precis hur det är ställt. I en del församlingar verkar det väldigt livat. Och man hade till och med rykte om sig att det var väckelse, men icke sa icke. Och jag fick en sån känsla i morse att Herrens eldsögon tittar just nu rakt in genom våra liv, församlingar och hjärtan. För det står att innan den stora domen kommer över världen, så kommer en dom över Guds hus. Och hur dömer Gud oss? Har vi läst i Hebreerbrevet 4 hur han dömer oss, va? Han dömer oss genom överbevisning, genom ljus. Tack gode Gud att du inte pekar finger, utan när vi kommer inför dig, då kommer du med ljus. Det är en oerhörd skillnad. Det är en oerhörd skillnad, du vet. Här står det första Petrusbrevet 4:16, det här om tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Om den då börjar med oss, vad ska då slutet bli för den som inte lyder evangeliet? Och då får ju de här orden en helt annan innebörd i mina ögon. Varför står det då den som har öra, han höre? Ja, i det här ljuset så blir det ju ganska klart. För då måste det betyda, Om någon är villig att höra. Eller hur? Det är att, att ha öra. Det är att vara villig att höra. Och om du hör, så kommer det att hända något i ditt hjärta. Då kommer Guds ljus, va? Överbevisning. Kraft. Omvändelse. Väckelse. Den som har öra, han må höra. Ja, om vi inte vill höra, då är det en annan sak. Men om vi vill ha en förändring i våra liv, vad säger Jesus då? Han säger igen: kom till mig, ni som arbetar och känner er betryckta. Så ska jag ge er vila. Hur gör han det? Jo, han talar genom sitt uppenbarade ord till dig, till dig, till dig, till mig. Det ordet kallas rema. Det är hans personliga ord till oss var och en. Han vet ju vart vi är på helgelsestegen och allting. Och så kommer han i din situation, i min situation. Men det handlar om, har vi öra? Ser ni det? Han må höra. Och här sitter en församling med öronen spetsade, så ni har öron. Visst vill vi en förändring? Det är det enda Gud kräver av oss för att ge oss nåd. Vill vi en förändring? Det är som en nåd. Jag blir så tacksam när jag läser det här. Tack gode Gud. Vi har fel och vi har brister. Och ibland så pekar den onde på oss och kommer med massor av anklagelser och drar ner oss. Men titta på psalmerna, ska ni se. Särskilt är det psalm 30, läste jag på Beteskeppet sist. Det går ner och det går upp. Och det går ner och det går upp. Och det går ner och det går upp. Men det slutar i halleluja, Herre. Va? Han sänder David in i svaghet. Han kommer ut ur svagheten. Han kommer in i svagheten. Och vad var allt detta för? Jo, för att fylla lerkärlet med en skatt. Ur alla prövningar kommer den starkare David. Men inte i sig själv, utan i hans nåd. Ära halleluja, ropar han bara. Du förde mig igenom den här gången också. Och så kommer nästa smala passage. Och hur lång tid den kan vara, det vet bara Gud. Men ibland tycker jag han är för lång. Men man kommer igenom en. Förr eller senare så har du ljuset i tunneln. Ära halleluja i alla fall. Va? Blir det då. Om vi har öra. Nu kommer en profetisk uppdatering. Just nu kommer hela världen samman med sin militär och man har sina ögon riktade neråt Syrien och Mellanöstern. För det finns något som heter IS där nere som har ställt till stor skada, som hela världen hatar. Det är inget uttal om annat. De har begått hemska dåd. Och man sänder alltså bombflyg nu i USA från östra Turkiet, det är lätt in till Syrien. Premiärminister Cameron har gett order till sina specialstyrkor sen att hjälpa till. Och det säger mig att de här intensiva bombningarna man har startat nu kommer att leda fram till insättande av marktrupper snart. Igår kunde vi läsa att Sverige till och med tränar för att bekämpa IS. Ja, vart kommer nu det här att leda fram till? Ja, det ser ju väldigt gott ut, eller hur? Ja. Visst är det gott. Det var väl kunskapens träd också. Det var väl både gott och ont. Jag tror att man kommer att lyckas med sitt uppdrag när det gäller IS. Eller vad tror du, Rune? Jo, den lilla ökenarmén i de här. Jag menar, här har du verkligen power. Om NATO sätter samman lite trupper och åker ner, det blir inte mycket kvar, ska jag säga. Och i Bibeln står det att när antikrist och hans militärmakt träder fram så kommer det att se ut som man gör hela världen en tjänst. Det ser väldigt gott ut, va? Vilddjuret kommer att få en ledare och en armé. Jag tog upp förra gången att världen säger ju: vem är som vilddjuret? vem kan strida mot det? Det handlar om militärmakt alltså. Ja, nu kommer hela världen tillsammans. Men enda stor militärmakt. Kommer de snart titta på något profetiskt också? Ihop med det här. Som länkade samman. Ska vi titta på ordningen då? Först ser det ut som i Bibeln som det framträder en kraftig militärmakt. Först innan ledaren kommer fram. Det mest troliga scenariot vi nu ser är att världens styrkor dras samman och dras mot Mellanöstern i till synes god tjänst. Sen läser vi då i Uppenbarelseboken om exosia, och det betyder alltså tilldelad makt. Draken gav vilddjuret sin makt, sin tron och stor myndighet, och det står det exosia, det står alltså tilldelad auktoritet, tilldelad makt att göra något. Vem har all makt annars? Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt. Allsmäktig Gud, va? Exosia. I både himlen och på jorden. Så det borde väl vara lammet som tilldelar det här sin makt. Ja, det ser vi, va. Han sitter ju med en bokrulle, lammet, eller hur? Och så dras den massa sigill och så får de det onda makt att göra olika saker. Så Jesus har all makt, eller hur? Han har all auktoritet. Sen delar han ut auktoriteten. Sen. Så här ser vi att vilddjuret får auktoritet att göra något. Det är faktiskt Jesus som tillåter det. Det kan vi inte tro, men vi måste läsa vår Bibel. Det är han som tillåter det. För att hur ska han kunna veta om du älskar honom eller inte? Ja, hur gick det till i trädgården? Hur skulle de få se om Adam och Eva älskar honom eller inte? Ja, den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Eller? Precis. Och hans bud är ju inte tunga, utan han ger ju kraft till att hålla dem också. Han säger inte att vi ska hålla alla bud, för kan du försöka med. För det är ju en bild på Jesus som har hållit alla bud, lagen i sin fullhet. För att kunna förstå exosia lite bättre då, så ska vi ta och titta när Jesus och Pilatus samtalar med varandra här. Det här är viktigt att vi förstår att Jesus nämligen har all makt. Då står det i Johannes 19 så här: Pilatus sa till honom: svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt, exosia, att frige dig, eller exosia, att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt, exosia, över mig om du inte hade fått den från ovan, alltså från Gud. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Snacka om makt. Den som inte förstår det här med exosia riktigt, han får ju en väldigt skev gudsbild. Har du tänkt på det? För det finns de som ser att Satan och Gud liksom kämpar med krafter med varandra. Och så vinner liksom Gud på mållinjen till slut. Ja, har du en sån gudsbild, så får du nog gå till Bibeln och tänka till en gång till. Gud har haft all makt från första stund och han delar ut lite. Men han har fortfarande all makt ända till slut. När det handlar om profetia i Bibeln, så är det ju så att profetia uppenbarar ju egentligen hur stor Gud är. Eller hur? Han har bestämt saker som ska ske på en tidsaxel så här. Och sen när olika tider inne, så snackar han med sina tjänare profeterna: nu sker det här, nu sker det här, nu sker det här. Och vem blir stor då? Det blir ju Gud, va? Eller hur? Han visar vilken otrolig makt han har. Han har bestämt tiden när planeterna snurrar och roterar, och så kommer det små händelser på jorden. Pang! Och så fattar vi: Gud, vilken Gud vi har! Ser ni att det ska styrka vår tro när det blir svårt? Han som låter himlakropparna snurra runt, gör det i exakthet. Vad ska han då inte göra med dig som är levande och hans ande bor i? Hur ska han inte leda dig om han leder klumparna precis exakt när de ska? månen och solen och allt det här, va. Herren, i Amos 3 och 7 står det, Herren gör ingenting utan först har uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeten. När tiden är inne för det Gud ska ske, ser Gud själv till att det sker. Ja, det står att han leder konungarnas hjärtan som vattenbänkar. Så när tiden är inne för något ska ske, så blir det en väldig rörelse på jorden bland kungarna. De får en gemensam vision och de börjar dra ihop alla grejer. Och så sitter Gud där och bara bestämmer. Nu ska det ske, nu ska det ske, nu ska det ske, nu ska det ske. Det är en liten skillnad än att en djävul och en gud står och strider på samma nivå, liksom, va. Förstår ni skillnaden? En del har faktiskt en sån konstig gudsbild. Och då blir det inte roligt sen när det blir problem. Då står det så här i Jesaja 48. Kom till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom för att någonting skulle ske, ja, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig och sin ande, säger profeten Jesaja. Alla kungar i Bibeln, i Babylon, eller som har varit kungar över Babylon, är ju förebilder på någonting. Det är precis som historien liksom går runt och runt. Och det är en bild på den sista konungen som kommer då. Han kallas ju för antikrist. Och till och med konungen i Babylon, vars namn var Nebukadnessar, kallades, om du läser i Jeremia 25:9, så ska du få se att han kallas för Guds tjänare. Nebukadnessar. Visst är det märkligt, va? Att det onda egentligen får tjäna Gud. Ja, det är mäktig Gud, va? Därför att han får auktoritet att göra något ifrån Gud. Han får alltså tillåtelse att göra något. Ni har väl sett när åklagaren träder upp när det gäller jobb. Det får du göra och det får du göra, men det får du inte göra. Alltså, det får du auktoritet att göra och det får du auktoritet att göra, men det får du inte auktoritet att göra. Detta är löst och detta är löst och detta är löst, men detta är bundet. Det är samma sak. Sven Reichman, han skrev ju en bok en gång som hette Från Nimrod till Antikrist. Och då hade hela jorden samma tankesätt, och vid tidens slut så står det också att man ska ha samma tankesätt. Det står att alla som inte skrivna i livets bok ska följa vilddjurets väg. Det är ju en väg, en tankesätt. Att följa någon är ju tankesätt. För att gå på en väg måste du först ha blivit inspirerad av något. Du måste först ha börjat tänkt något innan du följer. Och det står att alla som inte har sitt namn skrivna i livets bok ska följa vilddjuret. Han måste ha en väldigt stark vision, vilddjuret, eller hur? Ja, men vi är ju tränade nu när det här företagstänkandet kommer in att följa starka ledare med starka visioner. De visionerna är ingenting mot vad antikrist kommer att ha. Är ni med? Det har redan förberetts, alltså, det här tankesättet. Sen när den stora ledaren kommer, ja, då är det bara att följa med. Det är livsfarligt. Och det står också att då att de som följer vilddjurets väg, de kommer ju alltså att stå under vilddjurets auktoritet, exosia. Och alla som är skrivna i lammets bok, eller livets bok, de följer ju lammet vart det än går. Man har lammets tankesätt, va? Och man står då alltså under lammets auktoritet. Här har du två auktoriteter. Då vill jag hellre tillhöra lammet som har all makt. De som följer den andra vägen då, då står det, ja, men då måste jag ha blivit tilldelad makt. Ja, det står att villfarelsens makt, står då, andra test 2, va, står det om villfarelsens makt. Så här är det, kommer det att bli kamp om vilken makt eller auktoritet vi står under. För den auktoritet vi står under, den kommer vi också följa. Det kommer att finnas två vägar. Ett vägval. Så om det börjar kommer det alltså sluta. Älskar vi honom eller älskar vi honom inte? Beror på vilket trä vi käkar av. Eller vilken auktoritet vi står under. Eller vems barn vi är. Och då är det så underbart att nu kanske vi förstår varför Jesus säger så här, Johannes 1:12. Men åt alla dem som tog emot honom nära, står det egentligen där. Ordet betyder på grek så att ta emot någon nära. Alltså som en ädelsten, något som man håller av. De gav han exosia makt att bli Guds barn. Förstår ni vilken kamp det är om våra själar? Vad står eller ställer vi oss under? Kristi auktoritet, Lammets auktoritet eller den andres auktoritet? Så när vi står under Lammets auktoritet och vi har öron, så vi vill följa Lammet, då kan du inte gå fel. För då ansvarar han för din väg. Det står ju till och med att en fåkunnig inte ska gå fel. Så man behöver inte vara så smart. Men bara du har ett öra räcker. Eller en smula, va? Tro som ett senapskorn. Men jag vill följa Jesus. Jag vill följa Jesus. Bra, då har du öra. För när du närmar dig slutet så säger Bibeln att det ska finnas två städer också. Har ni lagt märke till det, va? Det ska finnas Jerusalem där ovan som är vår moder. Galaterbrevet 4:26. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Filipperbrevet 3:20. Hebreerbrevet 13:14 säger: ty här har vi ingen stad som består, utan vi söker den stad som ska komma. Hebreerbrevet 11:8 står det att Abraham väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud format och skapat. Det ligger ju lite i linje med vad Elvor sa tro var förut, va? Så den där grundtexten var att vila på ett fundament. Ja. Ja. Abraham hade ju öra. Eller hur? Han hörde något och så stack han i den riktningen Gud sa. Han kunde och visste ingenting mer. Nej, det kan du snacka om tro som ett senapskorn. Det är så det börjar. Den frälsande tron börjar som ett senapskorn i ditt liv. Det enda jag fick ju var: Janne, gå nu sanningens väg, dig skall inte fattas. Tjong, sa det bara i hjärtat. Det var ju Finspång. Då hade jag självmordsförsök och vrålångest. Så kommer ljuset bara, föder mig på nytt till ett levande hopp. Som kraft är det Guds ord. Han sände sitt ord och botade mig där jag stod. Är du född från ovan av Guds heliga ande, har du alltså medborgarskap i det nya Jerusalem. Men den människa som inte tillhör kommer att följa samma princip som Babylon gjorde en gång. Hon har alltså sitt medborgarskap i Babylon, eller ska vi kalla det för the New World Order, för ett annat sak. Ser ni? Det kommer att finnas två städer, står det, innan Jesus kommer. Och den ena staden kallas för den stora staden. Ja, det är klart det ska vara stort, för det här handlar ju om världsvisioner. Obama till exempel, han talade i Berlin 2008. Det var ju här då som jag kan ju säga att när vi har undervisningen om ändens tid, så brukar vi gå igenom vilka länder det gäller som är med i New World Order och allt det här. Och då ser vi det när vi säger att Tyskland blev helat 1989. Och då var påven, Gorbachev och Bush i Malta på konferens. När man klev ut därifrån så proklamerar man födelsen av den nya världsordningen. Och då säger ju Irving Baxter redan 1970 ungefär, tror jag, att det är Tyskland som kommer att helas. Och när ni ser det här så ser ni början på the New World Order. Obama nämner ett delat Tyskland som nu är förenat. Han nämner att hela världen kommer att komma samman och kämpa för de mänskliga rättigheterna. Han nämner att nu är vi inte bara medborgare i USA eller Tyskland, utan nu är vi världsmedborgare. Oj, stort det här. Stora ord ska han ju tala. Lägg märke till att här talar han om samma händelse som Gorbachev, påven och Bush gjorde, nämligen födelsen av den nya världsordningen. Alltså profetiskt är det ju här samma sak som byggandet av en stor stad vars namn är Babylon och dess invånare kallas världsmedborgare. G.V. Bush, den gamle, alltså, han sa i tal 6 mars 1991, ni ska lägga märke till nu vad som sägs i FN och allt det här, så ska ni se hur det stämmer. Sen skojar de med oss som kallar det här för konspirationsteorier. Det är det inte, utan det uppfylls idag framför dina ögon. 6 mars 91 så säger G.V. Bush: det kommer att komma lagar som står över nationerna. Ja, det är precis vad man vill införa, va? Vi vill ju rädda den här jorden. Det är planerat och kommer inte att misslyckas, säger han. Det kommer att ske under FN:s flagg. Ja, precis. Han kallar det själv för New World Order. Lägg nu noga märke till att när Herren kommer tillbaka igen så är den här armén som Antikrist rår över, kan du se Daniel 7, så ser du att armén är där när Herren kommer. Då kom Herren och böcker öppnades. Varför står det böcker pluralis? Jo, för att förr i tiden så förde man kyrkobok. Nu sker det väl antagligen per dator. Men jag har tittat när jag föddes i gamla arkiv hemma i Finspång. Där står handskrivet. Vem som är min mor och när jag föddes och allt det här. Det gjorde man förr. Släktforskningen baseras ju på sånt. Men idag så skriver man ju in det i datorer då. Där du är född. Det är ju alltså där du har ditt medborgarskap. Och nu ska vi se något intressant här då. Det kommer att vara oerhört viktigt om du är född i Babylon eller om du är född från ovan i Nya Jerusalem när de här böckerna öppnas. Nu ska jag tala om för dig vad jag tror de här böckerna innebär. Jag tror att de här verserna profetiskt talar om de här sakerna. Slå upp psalm 87 nu. Ska ni få se. Härliga ting att talas om dig, du Guds stad, Selah. Rahab, Babel ska jag räkna som mina bekännare, likaså Filisten, Tyrus och Kurs, alla är födda där. Alltså Guds fiender ska komma in i Guds församling och bli snälla och stå på Sionsberg så småningom. Vad känner ni, va? De räknas inte att man har fötts som motståndare till Gud. Nu är man födda i Nya Jerusalem, Sion. Om Sion ska det sägas: var och en som är född där, han den högste håller dig vid makt. Eller ska vi säga auktoritet. Ja, vad är det som förblir när allt annat skakar, står det i Hebreerbrevet 12. Sion, Herren håller dig uppe med sin makt. När Herren upptecknar folken skall han räkna så: dessa är födda där. Är ni med? Dessa är födda där. Är vi födda i Jerusalem eller är du född i Babylon? Det beror på var du har din inspiration och din kraft kommer ifrån. Underifrån eller ovanifrån. Alltså sluträkning kommer, vilken bok står vi med i? Och nu undrar jag om den här armén som nu just nu samlas, kan den ha någonting med det här att göra som står i Daniel 7? Jag tror det. Finns det något tecken som visar att det kan vara så? Ja, jag tror det. Troligen är man nu redan samlat vid Daniel 7 och besegrat Is. Och allt folk på jorden tycker det här är jättebra. Men bakom förstår vi att det ligger en kraft som är ganska mörk, va? Satans hat mot Gud kommer att vända sig mot Israel och det på nyttfödda. Ser du i Uppenbarelseboken. Det finns två sorters människor han hatar. De ena judar och de andra evangeliskt på nyttfödda. Så länge vi finns så står ju Guds löften kvar, va? Han ska ju hålla det vid makt. Det ska inte skaka. Så länge vi håller oss under hans makt och hans auktoritet och förblir i Kristus, så är det oövervinnligt, va? Ser vi ju husen som byggde på någonting, va, där. Regna och haglen kom och det blåste och floden kom. Och... Men det stod kvar. För att Herren håller det vid makt. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Herrens dag är alltså förknippat med en stor armé. Det ser du i kapitel 2, vers 10 och 11. Tecknet på att vi är nära ser du troligen i vers 31. Det är kopplat till månen och solen. Armén är kopplad till solen och månen. Och nu, Rune, har du dina tetrader. Den 28 september, det är alltså om en och en halv månad, så kommer det en supermåne som avslutar den här tetraden då. Den kommer att vara jättestor och den kommer att lysa rätt över Jerusalem. Om jag har tolkat skriften rätt så är det precis det tecknet på att en stor armé ska dras ihop. Och vem tror du det är som drar dem mot Mellanöstern? Vem har all makt? Gud! Vad står det i profetierna? Läs profetierna en gång till. Och jag ska samla alla folk mot Israel eller mot Jerusalem. Vem har all makt? Gud har all makt. Gud har all makt. Och jag fick se att ur den falske profetens mun och ur vilddjurets mun gick det onda andar ut. Och de samlar alla kungar på jorden till det stora slaget vid Armageddon. Vem har all makt? Gud. Jag hoppas att jag har lyft fram en allsmäktig Gud som i alla fall jag vill tillhöra. Och jag vill helgas av ingen annan. Jag vill inte ha någon människa. Så det här... Att hålla på och bluddra massa synder och sånt för varandra. Lägg av. Gå till Gud. Det är därför det står sen. Efter det här så står det. Gå därför fram till nådens tron så att du må få hjälp i rätt tid. Ja, det är precis vad det är, va? Det är hjälp. När svärdet lyser. När ljuset lyser in i ditt liv. Du är löst. När människor pekar på dina fel. Du är bunden. Men när Gud kommer med ljus. Du är löst. Ingen människa behöver säga någonting. Du blir överbevisad på studs. Det där är det bäst att sluta med. Jag vet stunden när jag satt och det hände en gång. Jag vet precis vad jag tänkte. Då kommer den där rösten. Janne, det där vill jag du slutar med. Sen är du löst. Halleluja. Jag kände idag att du sitter här med de tankarna och du jämför dig med andra och Herren bara säger blicka upp till honom med dina svagheter. Han vet dem ändå och han vill hjälpa ändå. Det var ju därför han dog för oss. Det var ju för våra synders skull. För att vi klarar inte av att leva upp till den standard som Gud har satt som kallas för rättfärdighet. Det gjorde ju Jesus. Så bara säga en sak till innan jag lägger locket på den här gången. Och det är att ni tittar på hemsidan idag. Jag la upp en grej innan jag åkte hit. Står ni då? Det är ganska intressant. Varför står det i uppenbarelseboken? Nu när vi vet om vad de kommer att göra så är det precis. Läser uppenbarelseboken, det är som att läsa nyheterna. Påven far omkring i hela världen och säger att nu ska vi vara väldigt rädda om grundvattnet. Jaha, finns det en plan bakom? Ja, nya världsordningen vill ha hela jorden under sig. Men vad ska man göra då? Ja, man lägger det under FN, va? Och den 25 september så ska påven tala på det stora klimatmötet i New York om detta. Att vi måste rädda jorden. Och sen bara ett bibelvers till då. Uppenbarelseboken 14:7. Nu kanske vi förstår varför det står så här. För det är faktiskt mening med varje ord. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit, tillbe honom. Och vad skulle man göra om man inte följde lammet? Man skulle tillbe vilddjuret, va? FN och den nya versionen. Följer man, och vad vill de då? Ja, man vill bland annat lägga beslag på allt vatten. han som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Tror ni att det är en slump att det står så där? Nej, för det är precis vad man håller på med. Ännu en ängel följde efter och sa: fallet är den stora Babylon. Ja, Gud gillar inte Babylon. Men han gillar Sion. Han gillar oss på nyttfödda som står där, som behöver hans hjälp. När det blåser och haglar och stormar, så står vi där ändå. Jag säger bara amen. Herren är min herde. Mig skall intet fattas. Amen.